Tack för den mäktiga sången Via Dolorosa. Och tack för välkomstorden till Elgarås. Vi är tacksamma att få vara här idag. Genom lite snömodd och kanske lite halka på vägen också. Men allt har gått bra. Det är andra gången i mitt liv som jag får vara här i Philadelphia, Elgarås. För länge sedan var jag här på ett IBRA-möte. Det var den tiden jag ledde IBRA Radio internationellt. Och nu är jag 82 år, så jag har varit pensionär rätt så många år. Men jag började predika när jag var 14 år. Så jag predikade rätt så många år. Jag har varit gift bara en gång och är det fortfarande. Min fru och jag har varit gifta i 62 år. Så då förstår ni att vi börjar bli gamla. Vi har en son som arbetar i Afrika som är 61 år faktiskt. Och när jag började predika så var vi bosatta i Finland. Så småningom bar det iväg till Afrika. Det var 1963 som vi for första gången till Afrika. Då åkte vi båt. Det tog en hel månad att resa till Afrika på den tiden. Nu går det rätt så fort. Inte så många timmar så är man framme. Vi började arbeta ute i buschen som vi brukar säga. Vi hade 10 mil till närmaste affär där man kunde köpa mat. Vi hade 30 mil till närmaste sjukhus där man kunde få hjälp om man blev dålig. Vi hade 37 mil till banken där vi fick pengar om vi behövde. Och det behövs ju lite grann ibland. 37 mil till banken, det var inte så ofta man kunde åka dit. Vi har haft nåden att arbeta många år i Afrika och där fick vi starta upp ett nytt radioarbete tillsammans med IBRA Radio. Och det arbetet startade vi upp från noll kan man säga. Ingen sång, ingen predikan, inget vittnesbörd var inspelat utan vi fick börja från början med våra enkla inspelningsapparaturer. Vi började i vårt sovrum faktiskt. Nu har det vuxit så att nu finns vi i över 20 länder och sänder över 60 språk. Och har en stor radiostation i Garamtoni utanför Arusha i Tanzania. Där vi får predika 24 timmar i dygnet. 7 dagar i veckan. Alltså alla dagar. Så många timmar vi bara orkar. Och det märkliga är, eller det härliga är, att människor tar emot Guds ord. Blir frälsta, blir förvandlade. Och det intressanta är att det är många muslimer som idag börjar tro på Jesus. Det är många hundra som har öppet bekänt sin tro på Jesus. Också många imamer, alltså ledare i församlingarna. Shehe, de som har stort ansvar för moskéer och så vidare. De bekänner sin tro på Jesus. Och bli förvandlade. Det kan också hända, och det ska vi be för, att förföljelse skapas genom det här. Och det finns en imam, alltså en muslimsk församlingsledare som har blivit mycket illa förföljd. De kom en mobb och bröt ner hans hus. Förstörde allt vad han ägde på en natt. Men han ville inte lämna Jesus utan han sa nu Nu är det ännu säkrare att jag ska följa Jesus. Nu är det ännu mer bestämt att jag ska följa Jesus. Så han anmälde sig till dop och kom och blev döpt och tillhör nu Guds församling. Sådant kan hända. Vi tackar Gud för hans nåd och hans hjälp under alla dessa år som vi har varit där ute. Det var som sagt några år vi bodde här i Falköping, och då var jag internationell ledare för Ibra Radio. Men så bar det iväg till Afrika igen 1993, och då gjorde vi 5,5 år. Som avslutning på Afrika, så att säga, då blev vi pensionärer efter det. Men inte så att vi slutade, utan vi har varit med varje år ändå i Afrika, senast 2016 i oktober och november. Och då brukar vännerna där gärna vilja att jag ska vara med i radioprogrammen. Så jag brukar göra några radioprogram. Och då är det så intressant att numera när vi sänder på FM så har vi direkt sändning och direkt kontakt med lyssnarna, så de får ringa in sina behov och sina böneämnen och förbön, be om förbön och så vidare. Så vi, senaste gång när vi var ute, så bad vi för ett 40-tal som ville bli frälsta. Så det är roligt att vara med trots avstånden, jag menar, med tanke på att vi nu bor i Sverige. Så det är gott att ibland besöka de här vännerna som vi har samarbetat med. De kallar Gunnel och mig för Bibi Nababu. Bibi, det betyder farmor, och Babu, det betyder farfar. Så de respekterar oss på det sättet. Det är roligt. Nåväl, nu ska vi stanna inför Guds ord. Och det är så med mig som predikant och som pastor och som missionär, att jag har alltid velat befästa vad jag säger med Guds ord. Så jag brukar läsa rätt så mycket Guds ord i mina predikningar. Jag hoppas att ni står ut med det. Och om du har Bibeln med, så får du gärna hjälpa mig att slå upp bibelställena som jag ber om att få läsa. Och om du är snabbare än jag att ta fram bibelstället, så får du gärna läsa högt. Så hjälps vi åt på det sättet. Det blir lite grann av ett bibelstudium på det sättet. Och det är intressant att läsa Guds ord. Men först ska vi be ännu en gång. Herre, här är vi inför ditt ansikte. Tack Jesus att du sa att där två eller tre samlas i ditt namn, där är du mitt ibland dem. Vi ser dig inte med våra lekamliga ögon, men vi vet att ditt löfte håller. Och att du har sagt att du är här, då tror vi det, Herre. Och vi tar dig med i vår samling här som den som ska leda, den som ska göra ditt ord levande. Och låt det bli vad det är för våra hjärtan, så att det blir ett levande ord in i oss. Att vi vill följa ditt ord, att vi älskar ditt ord och att vi blir uppbyggda, styrkta, hjälpta, ledda, helade på allt sätt som vi behöver genom ditt ord. Tack Herre att vi får räkna med dig. Vi gör det och vi tackar dig att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen. Jag blev glad när vår broder som ledde mötet gjorde inledningsordet här från Johannes 19 kapitel. För det är från det kapitlet jag också hämtar min text, eller min begynnelse text här idag. Han läste ända till den 22 versen. Och jag vill läsa ifrån den 28 versen och lite framåt. Vi kommer ihåg vad som hände med när han var inför Pilatus. Och så kom Jesus fram till Golgata där han korsfästes. Och när han hänger där på korset, så står det i 29 versen. Jesus visste att allt redan var fullbordat. Och han sa det därför, för att skriften skulle uppfyllas: jag törstar. Där stod ett kärl fullt med ättiksvin, och det fäste en svamp fylld med ättiksvin runt en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: det är fullbordat. Och han böjde ned huvudet och gav upp andan. Det är långfredag när vi påminns om detta både hemska och för oss som tror betydelsefulla, att Jesus dog för vår skull. När han hänger där på korset så är det också profetior som går i uppfyllelse. Redan ifrån Gamla testamentets tid och också under den tid Jesus levde här, så hade han själv talat om att han skulle lida, att han skulle dö, att han gav sitt liv. Han säger: jag ger mitt liv, men jag kan också ta det tillbaka. Jag ska också ta det igen. Det är ingen annan människa, ingen annan som har sagt: jag ger mitt liv och jag tar det igen. När vi ger våra liv, då ger vi dem, och vi kan inte ta dem tillbaka. De är givna och det är slut, det är färdigt. Men Jesus, han kunde säga: jag ger mitt liv och jag tar det igen. Och det är därför han är unik. Här på korset så står det att han visste att allt redan var fullbordat. Vad var det som var fullbordat? Jo, det ska vi stanna lite grann inför ytterligare. Men när han då har fått det där sura vinet som han får när han säger att han törstar, för att skriften också där skulle uppfyllas, då säger han: det är fullbordat. Vad var det för ett rop? Vad var det för ett uttryck? Det finns lite olika översättningar, till exempel i Swahili-bibeln som jag har läst i många, många år. Där står det imekwisha. Det betyder: det är slut. Eller: det är färdigt. Och då kan man fråga sig: menade Jesus att det var färdigt? Att det var ingenting mer att göra? Nej, det är fullbordat, det vill säga det som skulle göras, det som Jesus var sänd att utföra, det har han nu utfört, det har han nu fullbordat, det har han gjort färdigt, så att säga. Och därför är det ett segerrop mitt i den tragedi som utspelar sig inför lärjungarnas ögon, att Jesus dör. Men det är inte en tragedi som är slut med tragedin, utan det är ett segerrop. Det är fullbordat. Det som Jesus kom att göra, det har han fullbordat. Och nu ska vi läsa lite grann vad det är som är fullbordat genom att Jesus dog på korset. Vad menade Jesus med att han sa att det är fullbordat? Vi slår upp Hebreerbrevets 10:e kapitel. Hebreerbrevets 10:e kapitel, den 5:e versen. Och lite framåt. När Kristus trädde in i världen, säger han därför: offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sa jag: se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. Först säger han: offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte, fast det bärs fram enligt lagen. Sedan säger han: se, jag har kommit för att göra din vilja, så upphäver han det första för att fastställa det andra. Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer, som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida. Halleluja! Jesus har alltså fullbordat ett fullkomligt offer. Det som planerats av Gud allt ifrån, man kan säga, världens begynnelse. Och vi läser redan i första Mosebok i det tredje kapitlet att ormens huvud ska krossas. Ormen ska stinga kvinnan i hälen, men ormens huvud ska krossas, och genom hennes sed ska det bli seger. Det tredje kapitlets 15:e vers i första Mosebok kan du läsa om du vill. Alltså det som Gud hade planerat allt ifrån begynnelsen, genom de olika tidsåldrarna, genom de olika upplevelserna som människor har upplevt i gemenskap med Gud och i frånvaro av Gud, i sitt försök som människan har att söka Gud, att blidka Gud, att offra till Gud. Genom allt detta så hade Gud sin plan att hans son skulle ge ett fullkomligt offer. Och det var också beroende av hans kropp, som det står här. Han hade kommit för att offra sin kropp och offrade en gång för alla. Under gamla testamentets tid, som vi alla känner till, så offrades det djur, kalvar, får, duvor, fåglar. Allt offrades för att blidka Gud. Och alla religioner har, så att säga, någon typ av offer. Någon typ av att ge för att rädda sin själ. Men Jesus kom för att ge det fullkomliga offret. En gång för alla gav han sin kropp, sitt offer, sitt liv, sitt blod för vår skull, för att vi skulle bli frälsta. Vi får gå in i det allra heligaste och få upp full gemenskap, därför att han offrade sig för oss. Om det är någon som kan hämta ett glas vatten åt mig, så är jag tacksam. Jag tycks känna av det när jag pratar så mycket. Tack ska ni ha. Det hette ju också under gamla testamentets tid att överste prästen gick och frambar ett offer in i det allra heligaste en gång per år. En gång per år. Och då fick han inte gå in i det allra heligaste utan blod. Då hade han blod ifrån djur som han bar fram inför Gud. Och det hände på den stora försoningsdagen. Tack syster, tack så hjärtligt. Det hände på den stora försoningsdagen. Då samlades folk utanför templet. I templet fanns det förgården, det heligaste och det allra heligaste rummet. Och prästen var klädd i en efod, som det hette, en lång mantel. Och på den manteln fanns det granatäpplen ner i follen och bjällror. Granatäpplen och bjällror. Och folket stod där utanför i andlös tystnad. När prästen gick in så hördes det. Det klingade när han gick. Och så gick han in i det allra heligaste. Och då var det alldeles mycket spännande. För då skulle han frambära hela folkets offer inför Gud. Och be om förlåtelse för deras synder. Och folket stod och lyssnade. Så länge de hörde bjällrorna så förstod de att prästen levde. Men om Gud inte skulle ta emot offret så kunde prästen dö där inne i det allra heligaste. Så därför stod man i andlös tystnad, trots att det var tusentals människor. Så lyssnade man. Det var inte bara en tyst minut, det var ännu mer. Och så länge de lyssnade och hörde bjällrorna så fanns hoppet att få förlåtelse. Och så hörde de att bjällrorna kommer närmare och närmare och närmar sig utgången från templet. Kling, 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 kling. Och plötsligt står prästen där och räcker sina armar mot folket och säger: ni är försonade, ni är förlåtna, era synder är övertäckta. Era synder är övertäckta. De var inte utplånade på den tiden. De var bara övertäckta genom försoningsblodet. Men när Jesus gick in i det allra heligaste, när Jesus dog på korset, då rämnade förlåten i templet. Och det var inte någon liten förlåt. Det sägs att den förlåten var vävd så den var 1,5 tum tjock. Så tjock ungefär. Då när Jesus dör på korset så rämnar förlåten uppifrån och ända ner, står det. Det var inte nerifrån och upp. Det var ingen människa som drog isär den. Det var Gud själv som tog tag i förlåten och drog sönder förlåten och sa: nu är vägen öppen till full förlåtelse, till full gemenskap med Gud. Han har invigt en ny och levande väg ända in i det allra heligaste, står det. Det är underbart. Tänk på det här. Ta emot det här i ditt hjärta, att det är fullbordat. Det är gjort. Kolosserbrevets 2 kapitel har också ett underbart budskap till oss. Kolosserbrevet, 2 kapitlet och 17:e versen. Där står det om allt detta var en skugga av det som skulle komma. Men verkligheten själv är Kristus. Alltså där refererar Paulus till Gamla testamentet, till det som hände före Jesus kom. Det var en skugga av det som skulle komma. Men vi vet också att en skugga, det uppstår inte hur som helst. En skugga förklarar en verklighet, en någonting som finns, som åstadkommer skuggan. Det var Guds löften, det var Guds plan, det var Guds vilja. Men verkligheten, alltså det som inte är bara en skugga utan en verklighet, det kom med Jesus och det gjorde Jesus. Jag tycker så mycket om den 1 kapitlets 20:e vers också, där det står så här. 19:e versen börjar vi med. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom, alltså i Jesus, och genom honom försona allt med sig, sedan han har skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Genom blodet på hans kors. har han skapat frid. I kraft av blodet på hans kors får vi frid. Och vi talade med Barham idag i bilen när vi kom hit. Vi är glada att se Barham här i kyrkan idag. Han har bott här på asylboendet. Nu är han frälst och döpt och tillhör församlingen i Falköping. Det är vi väldigt glada för. Vi talade om det här just när det gäller seger i andevärlden. För det finns en ond andevärld. Det finns en ond fiende som vill anfalla oss och ta det goda som Jesus har gett oss. Han vill ta det goda ifrån oss. Men Jesus har vunnit seger och blodet på hans kors, det borgar för frid. Det borgar för fred. Amen. Och i den 15:e versen står det: Till honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och dömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom, och han är till för allting, och allt består genom honom. Verkligheten själv finns i Kristus. Amen. Det får vi tro. Och han har makten också idag. Och nu kommer det lite närmare. Ännu närmare. I Romarbrevets 10:e kapitel ska vi läsa några underbara verser som betyder så mycket för oss. Den 4:e versen i Romarbrevets 10:e kapitel säger så här: Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Och det 4:e kapitlet i Romarbrevet Nej, det var inte det 4:e kapitlet, utan det är åttonde kapitlet, förlåt mig, 8:e kapitlet, det var det jag tänkte på. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andeslag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Lagen fanns. Den var tillverkad av Gud. Det var Gud som hade gett lagen. Och han ville att människor skulle följa lagen. Men det som lagen inte kunde åstadkomma, nämligen lagen kunde inte följas i allt. Man klarar inte lagen. Man klarar inte av att leva som Gud ville. Det som inte lagen kunde, det gjorde Gud. Amen. Det gjorde Gud. Låt oss säga det tillsammans. Det gjorde Gud. När han sände sin son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Han fördömde synden i köttet. Synden ska inte finnas där. Synden ska inte regera i era liv. Synden ska inte ha makt över er längre. Därför att han har burit syndens straff upp på korsets trä. Så skulle vi alltså leva inte efter köttet utan efter anden. Och nu går vi tillbaka till Romarbrevet 10. Där, som vi läste, till Kristus är lagens slut, i den fjärde versen, till rättfärdighet för var och en som tror. Och den åttonde versen, vad säger den då? Ordet är det nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli, vad då?
Frälst
eller räddad. Då ska du bli frälst. Om du tror i ditt hjärta, bekänner med din mun, då blir du frälst. Då blir synden utplånad. Då blir syndaskulden förlåten. Då blir du försonad med Gud. Då behöver du inte sona ditt brott längre. För då är du försonad. Jesus har försonat dig med Gud. Amen. Det är underbart att det är så. Och detta skedde när Jesus dog på Golgata. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig. Och med munnen bekänner man och blir frälst. De här två ingredienserna är alltså viktiga när vi vill uppleva verklig frälsning och frigörelse. Vi tror i hjärtat. Jesus är Herre. Jesus är Guds son. Jesus är frälsaren. Han är försonaren. Vi tror det i hjärtat och vi bekänner det med vår mun. Vi talar om det. Att nu tar jag emot Jesus som min personliga frälsare. Nu tror jag vill följa Jesus. Då blir man frälst. Så enkelt är det. Det är gott att ha det så enkelt. Tänk om vi skulle leva under lagens tid och gamla testamentets tid. Där vi skulle offra kalvar och tjurar och både höns och får och fäkreatur. Och de som var riktigt fattiga, de fick köpa åt sig sparvar för att gå till templet och offra sparven. Men de som var lite rikare, så som Josef och Maria, de offrade duvor när de bar fram Jesus i templet. Men vi behöver inte offra det, för det är offrat en gång för alla. Jesus har framburit det fullkomliga offret. Och det underbara är att det händer någonting som Bibeln kallar för pånyttfödelse när vi tror på Jesus. Vi kan läsa Efeserbrevet 2 till exempel. Efeserbrevets andra kapitel, den 15:e versen. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Alltså är vi inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Det är ett underbart ord. Vi är inte längre gäster och främlingar för Gud. Vi tillhör Guds husfolk. Vi räknas som Guds familj. Och i Guds familj, där älskar man varandra. Där älskar man Gud framför allting annat. Där älskar man Jesus som sin broder, som sin frälsare och förlossare. Där älskar vi också de som är renade i Jesu blod. Och vårt kärlek till varandra, den får inte besmittas av otrohet mot Jesus eller otrohet av något slag, utan öppna, sanna, levande kristna kan ha gemenskap med Jesus och med varandra. Det är om vi vandrar i ljuset, som han är ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och Jesu hans sons blod renar oss från all synd. Det är underbara ord. När detta händer, att vi blir lösta ifrån synden och kommer till Jesus för att bli födda på nytt, då händer det som står i Hebreerbrevets 8:e kapitel. I det 8:e kapitlet i Hebreerbrevet, den 10:e versen. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Detta händer när du tar emot Jesus och bekänner honom som Herre och frälsare i ditt liv. Då händer det någonting i hjärtat, i vårt inre, i vår ande så att säga. Då skriver Gud sina lagar i hjärtat. De är inte längre skrivna på stenarna så som Mose fick dem till sig när han var uppe på berget Sinai. De är skrivna inte med bläck och penna. De är inte skrivna bara på Bibelns blad. De är skrivna i hjärtat. Det blir naturligt för oss att leva för Jesus när lagen skrivs i hjärtat. Lika naturligt som det är för en fågel att flyga och en katt att tvätta sig med sina tassar. Lika naturligt är det att vi följer Guds lag, Guds vilja. Och vi gör det som Gud vill, därför att det är vårt naturliga liv. Lagen är skriven i hjärtat. Och så som vi pratar också i bilen, vi har pratat rätt så mycket här nu när vi kom hit. Så sa Burham så här, man kan ju inte tvinga någon att följa Jesus. Man kan ju inte tvinga någon att lyssna när man predikar. Nej, det kan man inte. Men det blir roligt att höra predikan. Och det är roligt att tjäna Jesus när lagen skrivs i hjärtat. När det blir naturligt för en att umgås med Gud. Och då blir det roligt att tjäna honom. Det blir inte ett tvång, utan det blir en glädje att göra en insats för Jesus. Hur enkelt som helst, hur lite som helst, det kan synas obetydligt i människors ögon, men det du gör för Jesus, om du ber, om du är inne i förbön och ber för dina medmänniskor, ber för dina grannar, ber för dina vänner, det är så enkelt så ingen människa vet om det, kanske mer än du och Jesus. Men det betyder så mycket, därför att du gör det av kärlek till Jesus. Du gör det av fri vilja, därför att det är gott att tjäna Herren. Amen. Skriven, lagen skriven i hjärtat. Det finns ett mycket härligt ord i andra Korinthierbrevet. Ett mycket känt ord som vi som brukar be håller fast vid och som vi också påminner Gud om lite nu och då faktiskt. Andra Korinthierbrevets 1:a kapitel och 20:e vers. Där står det så här: ty alla Guds löften har i honom, alltså i Jesus, fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss det är Gud. Alla Guds löften. Jag tror att vi som brukar be till Gud, vi har många gånger pekat på det i Bibeln kanske. Påmint Gud om, Gud du har lovat. Nu kommer jag inför dig på grund av dina löften. Och jag ber dig, fyll detta behov. Gör under här. Grip in i det här sammanhanget. Du har lovat och du har sagt att, att vi ska be och vi ska få. Därför kommer vi på dina löften. Och det är väldigt klokt att påminna Gud om löftena. Jag hörde berättas om en gammal syster som hade besök av sin själavårdare, sin pastor kanske det var. Och han gjorde så som jag ofta brukar göra när jag är på hembesök hos vänner. Jag ber att få läsa ur Bibeln som finns i hemmet. Ber att få låna Bibeln som den äger som jag besöker. För det är så intressant att se hur man använder sin Bibel. Om man läser noga och sträcker under och gör sina små anteckningar kanske i marginalen. Och den här pastorn, han läste ur systerns Bibel och så såg han U. Och så bläddrade han och så stod det P. Och så stod det U. Och så stod det P. Och så blev han nyfiken och sa, vad betyder de här U-erna och P-erna som du har i Bibeln? Du har ju skrivit U och P lite överallt. Jo, sa hon, där det är U, där det är P, där betyder det att jag har prövat det. Och där det står U, det betyder att jag har upplevt det. Pröva bibelordet och upplev bibelordet. Och det är så vi får behandla Bibeln och tillägna oss Bibelns ord. Pröva det som står och upplev det som står. Och det är väldigt bra att ha den principen. När det gäller det som är skrivet så är det ett fastställt skriftord från begynnelsen som jag tror att Gud hela tiden vakar över. Men han har också gett sin son Jesus Kristus uppdrag som Gud bestämde om redan i världens begynnelse. Och jag tror att vi kan läsa i Johannes uppenbarelse det femte kapitlet någonting om det. Johannes uppenbarelse, det femte kapitlet. Vi kanske inte kan läsa alla de där verserna, men det var så att bokrullen i himlen blev synlig med de sju inseglen som det står. Och då visade det sig att ingen var värdig att läsa de där inseglena. Och Johannes, han grät när det var så. Men den äldste sa till mig, säger Johannes, gråt inte. Se lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat och han kan öppna bokrullen och bryta dess sigill. Och jag såg mitt för tronen och mitt bland de fyra väsende och en av de äldste, ett lamm, står där. Som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. Sju horn och sju ögon. De sju ögonen är Guds sju andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen föll de fyra väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. Och det hade var och en sin harpa och skålar av guld, alla av rökelse, fulla av rökelse, som är det heligas böner. Och det sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen, bryta dess insegel, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar, språk, folk och folkslag. Det här är lite kryptiskt och lite förunderligt skrivet, som Johannes såg det i sin uppenbarelse. Men lammet som han såg, det är tydligt att det är Jesus som är Guds lamm som gav sitt liv för hela världen. Och här såg Johannes lammet som såg ut som om det hade blivit slaktat. Han var värdig, eller som det står, det var värdig att ta bokrullen och bryta dess insegel. Jesus har makt. Jesus har förtroende. Jesus har Guds förtroende. Och det står i Korinthierbrevet, kommer inte ihåg om det är första eller andra nu, jag bara kommer ihåg det just nu, att när Jesus har fullbordat allt som var skrivet om honom, när han har gjort allt färdigt, då ska han överlämna makten tillbaka till Gud. Och Gud tar hand om resten, så att säga. Men Jesus, han fullbordar det som han skulle göra. Och här på Golgata så ropar han: det är fullbordat. Därmed har Jesus krossat ormens huvud, som det står om i första Mosebok, när Gud visar sin makt och visar vad han vill, då säger han att kvinnans säd ska krossa ormens huvud. Och det är ett rätt så märkligt uttryck också, att kvinnans säd ska krossa ormens huvud, för kvinnan har inte säd, hon har ägg. Men där står det kvinnans säd, och det talar om att det var ett under som skedde när Jesus kom i Marias mage, när Maria blev gravid genom ett ord av Gud. Genom helig ande blev hon gravid, så att säga, och födde sonen Jesus Kristus. Han skall krossa ormens huvud. Och det har han fullbordat, och det har han gjort. Nej, nu håller jag på för länge, märker jag. Jag blir så inspirerad så jag ska sluta nu. Men vi ska läsa Uppenbarelseboken 19 nu. Uppenbarelseboken 19. Det 19 kapitlet och den 6 versen. Jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av en kraftig åska. Och det sade: halleluja, eller halleluja. Herren vår Gud, den allsmäktige, har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran, till lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har blivit givet att klä sig i skinande rent linne. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Det kommer en dag, kära vänner, och den är mycket nära, när detta ord som vi läste här i 19 kapitlet i Uppenbarelseboken, när det ska ske, att stora skaror som dånet av en kraftig åska och stora vatten ska ropa halleluja. Herren är Gud och den allsmäktige, och han har nu blivit konung. Låt oss vara glada, låt oss jubla och ge honom äran. En dag ska vi se det klart och tydligt. En dag ska vi få se det med nya ögon. Här ser vi det på ett dunkelt sätt, står det. Men en dag ska vi se öga mot öga. Och nu ser vi som i en spegel, står det. Men en dag ska vi se det rakt på sak, så att säga. Och vi ska se Jesus så som han är. Och vi sjunger i en känd sång: jag önskar att få se Jesus först av allt. Jag vet inte om du har det så, men det är många som sjunger med den sångaren: jag önskar att se Jesus först av allt. Kära du, nåden räcker. Ska vi säga det en gång till, allesammans? Nåden räcker. Nåden räcker. Och det som Jesus gjorde för oss, det gjorde han av kärlek. Och genom det att han gav sitt liv, ska vi få leva. Det finns nåd. Skulle det vara så att du känner att du behöver en alldeles speciell hjälp av Gud, hjälp av Jesus, ska vi närma oss Golgata kors just nu i en tillbedjan. När man tillber, då tänker man bara på det, på Jesus och hans kors. Och du ska tänka så här: vid Jesu kors finns förlåtelse. Vid Jesu kors finns kraft till att förlåta och att få förlåtelse. Vid Jesu kors finns helbrägda görelse. Du kan bli helad till din ande, till din själ och också till din kropp. Vi ska fira nattvard om en stund. Där säger Jesus: detta är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker den kalken, gör det till min åminnelse. Kom då ihåg, och vi ska stanna inför det ikväll kanske i mötet, vad Jesus gjorde för oss på Golgata. Det som han fullbordade, det hade också sin begynnelse. Och det hade också sin så att säga verkställighet på ett alldeles speciellt sätt. Och den verkställigheten kan du ta ut nu i den här bönestunden, i den här tillbedjanstunden som vi ska ha. Ta emot hälsa, ta emot läkedom, ta emot förlåtelse, ta emot kraft till att segra, kraft till att leva för Jesus. Vi tillber och ber. Herre, du som känner våra hjärtan, du som känner våra tankar, du som känner vår längtan, du som vet allt om oss, vi är inför dig just nu. Vi tackar dig att du är med oss och du förskjuter ingen. Du vill att vi alla ska komma riktigt nära dig. Och Herre, nu kommer vi inför dig. Vi tillber dig, vi ärar dig, vi upphöjer dig. Vi ger dig äran för vad du har gjort för oss på Golgata. Att du var villig att gå i döden för oss. Att du var villig att ta vår synd på dig. Du som inte hade gjort synd, du blev gjort till synd för vår skull. Och du blev vår förlossare, vår försonare, vår frälsare, vår räddare i alla avseenden, både andligt och lekamligt, både materiellt och annat, Herre, som vi människor har att kämpa med här på jorden. Tack att du tog allt på dig och du vill att vi ska leva nära dig, leva tillsammans med dig och älska dig framför allting annat. Och Herre, vi vill göra det av hela vårt hjärta. Vi gör det inte för att vi är tvingade till det. Men när vi tänker på vad du har gjort för oss, Herre, då vill vi tillbe dig. Då vill vi ära dig. Då vill vi upphöja dig. Och vi vill ge våra liv åt dig mer än någonsin. Herre, ta oss, förnya oss, grip oss, tänd oss, väck oss, fyll oss med din helige ande. Låt den helige ande fylla våra hjärtan med kraft, med segerkraft och med glädje över att våra namn är skrivna i livets bok. Tack Herre att du tar emot oss. Hör vår bön och hör vår tillbedjan i Jesu namn. Amen. Amen. Är det någon som känner att du vill tacka Jesus, så gör det just nu. Han är värd att bli upphöjd och ärad.